En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag vet att ni har väntat spänt. När ska vi läsa cirkla Magdalena Anderssons nya bok? Och hörni, nu är det äntligen dags. Vi ska ta fram alla verktyg vi har. Luppen, understrykningspennan, förbättringsfilen, tippexen och tyvärr även sågen. Sen måste vi också hinna prata om Ulf Kristerssons helg. För när han klev upp på scenen hos Sverigedemokraterna skrev han ju historia. Men är det en historia som kommer att gynna statsministerns eget parti? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, i dagens avsnitt hör ni mig, Olivia Svensson, ni hör My Råväder, inrikespolitisk kommentator, och ni hör Olof Svensson, politikreporter. Hej!
Hej!
Vi ska snart berätta vad vi tyckte om Magdalena Anderssons självbiografi.
Äntligen!
Vi ser så mycket fram emot den här delen av avsnittet, men först måste vi blicka bakåt till helgen som passerat. Ni var ju båda ute och reste i det här avlånga landet, även om ni inte reste så jättelångt åt någon kant egentligen. Det var ju Liberalernas stämma i Karlstad och det var Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro. Men det är samma grej, de bara kallar det för olika saker, eller hur My?
Alltså det ena heter ju landsmöte och det ena heter landsdagar.
Okej. Liberalernas landsmöte i Karlstad och Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro. Väldigt viktigt faktiskt. My, du var ju på båda.
Ja.
Om en mest på Liberalerna.
Som den måttfulla personen jag är.
Verkligen.
Har jag ännu en helg varit på 2 stycken partikongresser.
Och var fanns den bästa stämningen?
Den bästa stämningen fanns ju hos Sverigedemokraterna, men den intressantaste stämningen fanns hos Liberalerna. Det är ju för att det finns ju en väldigt tydlig känsla av att det här kanske är sista gången på länge som Liberalerna har ett möte som riksdagsparti.
Har de inga landsmöten i vår?
Nej, det har de inte. Och de känner nog att det här med riksdagsspärren är en mer komplicerad fråga än de har tänkt innan. Och med tanke på de besluten de nu har tagit har det inte blivit lättare att nå riksdagsspärren. Alltså beslutet att sätta upp ännu en röd linje mot SD. Nu har de ju röstat igenom det här beslutet om att man inte ska sitta i en regering med SD och man ska inte heller släppa fram en regering som har sverigedemokratiska ministrar.
Ja, för Liberalerna så var det ju en väldigt viktig helg. Sent på fredagskvällen så röstade man om det här du pratade om, My, den här ödesfrågan som gällde Sverigedemokraterna. Och de gick ju då på partiledningens linje. Jag upprepar bara då att Liberalerna ska alltså inte medverka till att SD får sitta i en regering. Då går de hellre till ett extraval. Men de ska samtidigt sträva efter ett nytt tidavtal. Jag kollade lite på den här omröstningen i efterhand. De la ut det här på sin hemsida, på sin YouTube. Det var jättesvårt att hitta. För de också döpte till så här...
Allmänpolitiskt ställningstagande, va?
Ja, precis. Man fick scrolla sig fram och tillbaka. Det var helt omöjligt. Du som var där, My, var alla glada och nöjda efter den här omröstningen? För det var väldigt mycket alternativ som skulle ställas mot varandra och så skulle de ropa i lokalen. Man fattade inte vad som hände.
Ja, men ingen var ju nöjd och glad. Och det som hände, som du sa här, var komplicerat. Det var ju att man ställde olika motioner, förslag då, mot partistyrelsens förslag. Det var ju de som ville att man skulle ha ett fritt, alltså öppet mandat att förhandla. Och så var det ju de som tyckte att man skulle ha ett ännu slutnare mandat att gå in i valrörelsen. Det finns ju också rörelser inom Liberalerna som inte ens vill ha ett tidavtal. Så det är väldigt svårt att få ihop alla de här linjerna. Så vad man gör är att man röstar fram ett motförslag. Och det var det man hörde, de ropade. De räckte upp sina kort. Och sen så röstade man till slut om ett motförslag mot partistyrelsen, så vann partistyrelsen.
Jajamän, då har vi försökssortering då med lappar. Då är det alltså huvudförslaget mot A3. Bifalls utskottets förslag.
Lappar, tack.
Lappar. Bifalls A3. Finn att vi har bifallit utskottets förslag.
Det vi ville ha, det var att vi ville ha de faktiska röstsiffrorna. För det kan man ju ha när man har så här digitala röstverktyg. Men de hade tyvärr fått fel på sitt digitala röstverktyg. Så det gick inte att få dem exakta. Det var väldigt typiskt.
Tekniken gick sönder.
Ja, till deras fördel. Det gick inte att få de exakta siffrorna på hur stödet egentligen såg ut på de här ombuden för de olika förslagen.
Såg du Simon och Moan som går och rycka i sladdarna några minuter innan, eller?
De var inget wifi, var konstigt. Mm. Någonting de hade gjort som ändå var lite roligt, för jag var ju då hos Sverigedemokraterna och jag åkte till Karlstad på kvällen. Slidade in klockan 21, som ju var starten för den här debatten, när man lagt det sent.
Vilken timing?
70 plus personer i debattkö för att få liksom prata om vad man kände inför det här beslutet. Och sen så tog man då ett beslut 22:45 som var så här cut-off. Så att det var ju typ 17 personer som inte fick gå upp i talarstolen och säga vad de tyckte om det här. Det tyckte ju vissa var censur.
Särskilt de såklart. 17 som inte fick säga någonting.
Mm. Vad de också hade gjort, vilket var väldigt roligt, det var ju att de hade poppat popcorn. Och det är ju roligt av flera olika anledningar. Dels för att det har varit kritik mot de här popcornutspelen. Och dels också för att det var som man kunde gå upp till pressrummet, ta en sån här burk, alltså bioburk med popcorn, fast med Liberalernas
logga.
Manliga logga.
Och snopploggan menar du nu?
Exakt. Mm. Och sätta sig liksom äta popcorn medan man tittade på hur Liberalerna liksom kastade sig själva över ett stup.
Otroligt.
Vittnar ju lite om en viss självdistans åtminstone.
Ja, men
humor också.
Ja, kanske.
Det var ju vad många hoppades på. Men tyvärr kan jag då säga att popcornen fanns även veckan innan Centerpartiet hade stämma. För att det har, kongresshallen har liksom som en grej att bjuda på popcorn.
Tyvärr. Tråkigt att höra. Det var mycket roligare om du hör en idé som de verkligen hade tänkt igenom.
De hade ju tryckt upp sådana liksom popcornhållare med sin logga på.
Mm.
Med snoppen på. Mm. Men förutom då att det var penispopcorn, så var det ju bara popcorn precis som hos Centern.
Okej. Om vi ska lämna snoppen en liten stund då, eller kanske för gott. Man hör ju en del, möjligen lite elakt snack om bäst före datumet för det här beslutet som de då ändå fattade. Hur länge kommer den här linjen att hålla?
Ja, den som ändå visste det. Om man får lyssna på Jimmy Åkesson så tror ju han absolut inte att det här kommer att hålla. Han säger ju att de kommer ju tvingas ändra sig om de nu vill ha det de säger att de vill ha. Alltså vara i regeringen till eller ha någon typ av tidig samarbete. Annars så får de välja den andra sidan i svensk politik.
För du var ju i Örebro och kunde ta emot reaktionerna på Liberalernas beslut. Vad var den allmänna känslan då i Örebro hos Sverigedemokraterna?
Alltså de ägnade inte detta sådär supermycket uppmärksamhet faktiskt.
Nej.
Det passerade ganska... Ja, Jimmy Åkesson fick ju naturligtvis en hel del frågor om detta, men han upprepade ju sin hållning som vi har hört ganska många gånger, att de kommer inte vika sig, de ska sitta i regering och det går inte att kompromissa bort.
Det är ju ändå naturligt kanske att Jimmy Åkesson säger att han tror inte det här kommer att hålla. Det som är lite mer överraskande är väl att Liberalerna själva inte tror riktigt på att den här linjen kommer att hålla. För att även om man nu då säger att man har gått enats bakom det här beslutet, så menar ju de flesta där att de förstår att det inte går att få ihop det här beslutet med verkligheten. Alltså det var människor, det är ju liksom partitoppar som också menar att nej, nu har vi ändå enats bakom det här beslutet, det är bra, vi behöver ena partiet. Sen att det här beslutet inte går att liksom föra en hela vägen in i hamn, det är en helt annan fråga. Samtidigt så var det också människor hos Liberalerna, eftersom de har detta underbara självskadebeteende, så var det också många där som pratade om bäst före datumet. Alltså när behöver man, om det här inte alls fungerar, fundera på att kanske riva upp beslutet eller kanske mildra det på något sätt eller kanske avsätta en partiledare. Alltså de har ju allting i sin lilla bag of fun. Då så säger ju folk där att april är någon slags ändå så här slutliga datumet. Så här, om man ska göra någonting så är april kanske en månad när man behöver riva upp beslut.
Varar beslutet bara ända till påska? Är det så?
Ja,
är
kanske,
det så vi säger nu? Ja. Men jag såg alltså siffror från senaste Demoskopundersökningen. Och där ligger ju Liberalerna kvar vid 2%-skiktet ungefär. Det har alltså inte hänt någonting med deras siffror hur mycket än Simona Mohamsson försöker plugga in skolpartiet och att hon ska förändra allt. Och det har alltså inte hänt någonting. De står ju stilla.
Nej, jag vet hur de hanterar detta.
Nej, berätta.
Tequila.
Vad menar du?
Ja, det var mycket tequila shots på den här festen.
Men då hade de inte fått de senaste demoskopsiffrorna. De bara antog att det skulle bli så.
Stor roll. Nej. Det var ju också väldigt kortlivad glädje kring att man äntligen hade lyckats enas kring ett beslut. För att, jag tänker vi kommer in på det nu. Det tog ju bara några timmar efter fredag kväll innan Ulf Kristersson dök upp på Sverigedemokraternas landsdagar och sa det kommer att bli mer samarbete i framtiden. Och jag menar, det är ju liksom typ inte ens 24 timmar Liberalerna hade innan hela deras tro om att Moderaterna skulle kunna göra något annat beslut eller ta något annat beslut än att gå ännu närmare SD innan det grusades.
Och det för oss ju in i nästa viktiga diskussion här, för statsminister Ulf Kristersson, han besökte alltså båda de här två stämmorna i helgen. Men det var ju hans besök hos Sverigedemokraterna som ju, där det skrevs historia. För det var alltså första gången som en statsminister besökte Sverigedemokraternas landsdagar. De jublade naturligtvis över att han kom och steg upp på scenen. Hur högt jublade de, Olof?
Ja, men det var väldigt högt. Sånt där vet man ju aldrig på förväg. Tänk om de hade buat ut honom istället. Men så var det verkligen inte. Folk ställde sig upp och applåderade.
De fattade ju också vilken symbolisk handling det här var förstås.
Så är det.
Vi ska höra lite av vad Ulf Kristersson sa när han steg upp på scenen i Örebro.
Tack så hemskt mycket. Tack för den fina inbjudan att komma hit. Och tack för de vänliga orden. Jag ville komma hit och säga tack. Jag ville säga tack för det vi håller på med just nu. Allt det hårda arbete som läggs ner, bokstavligt talat, alla dygnets vakna timmar. Tack för det vi har gjort tillsammans de senaste 3 åren. I ett reformtempo som jag knappt tror att någon trodde var möjligt.
Vad var det för signaler då som Ulf Kristersson ville skicka ut med det här besöket, My? För det var ju många som uppfattade signalerna, men hur ska vi tolka dem?
De var ju väldigt tydliga. Jag menar att Sverigedemokraterna är en självklar naturlig del av Ulf Kristerssons regeringsunderlag och regering efter nästa val om en sånt tillfälle uppstår.
Annars skulle han inte åkt dit?
Nej, det här är ju någonting man gör med partier som man samarbetar nära med och som man oftast gör med partier då som man tänker ska ingå ett regeringsunderlag. Det enda tveksamma sånt här, det är väl egentligen att Magdalena Andersson dök upp på Vänsterpartiets kongress 1,5 år sedan ungefär. Men då blev hon i och för sig delvis utbuad. Det var ju någon som ställde sig upp och skrek bu och som genast blev tystad och fick sätta sig ner igen. Så det var lite mer tveksamt mottagande. Men det är ju liksom en signal i att man tycker att ett parti är viktigt och att de är en viktig del av någons regeringsunderlag framåt.
Även Ebba Busch skickade en hälsning, fast hon valde då att göra en videohälsning.
Vad sa hon i den?
Ja, hon satt framför ett berg av köttbullar.
Vad är det?
Jo, det gjorde hon faktiskt. Sen öppnade hon en öl och då blev...
Med en dusa snos.
Ja, och då blev alla...
Det här är ett aprilskämt.
Nej.
Alla i åhörare blev helt vilda av entusiasm och applåderade och så vidare.
Men förlåt. Jag har alltså inte sett röken av de här köttbullarna och ölen. Såg du det här
hända? Har du inte sett
det här? Ja, jag såg det och det är ju naturligtvis för oss som kan vår politiska samtidshistoria så är det såklart en liten blinkning till den här köttbullelunchen då som det var ju startskottet på närmandet till Sverigedemokraterna.
Nu ska jag titta på det här klippet. Jag tittar på den nu. Oj. Hon knäckte en öl och drack den framför ett berg av köttbullar. Nu har jag också sett det, tack.
Det kanske ska tilläggas att det också bjöds köttbullar till lunch den där första dagen på landsdagarna.
Såklart, och det var inga vegobullar.
Det var det.
Jag
gick och hämtade vegoköttbullar, eller vegobullar.
Annars, till och med Sverigedemokraterna kan förvåna.
Ja, men de har ju, Richard Jomshoff är vegetarian, en av deras partitoppar, och han blir ju, vad ska man säga, uttalat irriterad när han inte finns vegetarisk mat till honom.
Det har ju hänt hans förtjänst, helt
att
enkelt.
Det inte funnits vegetarisk mat. Mm.
Men om vi ska tillbaka till det här historiska besöket då, som Ulf Kristersson gjorde, hur tas det emot i de egna leden? Är det helt oproblematiskt bland Moderaterna nu att Kristersson liksom stryker SD så här symboliskt medhårs?
Inte helt oproblematiskt, men Moderaterna har ju tysthet accepterat att Sverigedemokraterna kommer att sitta i en regering med dem efter nästa val, om det krävs för att få makten. De har ju också tyckt det var ganska skönt att hela den här debatten kring SD-regering eller inte regering har fallit på andra partier. Alltså den fallit på Kristdemokraterna som ju sa, vi har inga problem med det, de har tagit beslut om att ta bort de möjliga hinder som fanns för det. Och på Liberalerna då som har satt upp nya hinder för att vinna med regering. Och det har ju gått lite under radarn att Moderaterna liksom tycker att det är, ja, behövs det så behövs det.
De har ju inget officiellt beslut på det här. Nej. Som Liberalerna och KD mer eller mindre har.
Men det blev inte vilda protester, arga moderater som ringde in till er?
Nej.
Nej, och de har ju tyckt att det var skönt att det liksom har legat på andra partier eftersom det är ju inte helt okontroversiellt i Moderaterna heller. Men eftersom det inte har blivit någon debatt så har man ju ändå kunnat förflytta de här positionerna lite utan att det har blivit problem.
I början av den här veckan så samlades ju faktiskt alla fyra Tidöledarna ute på Harpsund. Varför gjorde de det?
Det var för att förbereda det här Strängnäs-mötet som ska hållas inom kort. Och sen var det också för att...
ett förberedande möte inför mötet?
Ja, precis. Jag antar att när de då ställer sig där på Strängnäs-mötet så måste de ju ha någonting att komma med. Så de måste väl ha ett förmöte för att kunna komma fram till vad de ska komma fram till helt enkelt.
Men var det bara de fyra ledarna för tidigare? Det var inte deras entourage? Eller?
Det var deras entourage, okay. Och det var topparna i samordningskansliet och lite andra partihöjdare.
Det var ett helt gäng helt enkelt.
Jag skulle beskriva det som terapi också delvis. Det har varit, vad ska man säga, slitiga veckor för det här samarbetet. Det har varit Ebba Buffs allmänna irritation mot Moderaterna till exempel. Det har varit Liberalernas besked nu om de här röda linjerna mot SD. Det har varit SDs, vad ska man säga, storebrors hantering av Liberalerna genom att tysta dem till döds, håller jag på sig, men ignorera dem bara. Och det här är ju inte en väg framåt för fyra partier som måste samarbeta på något sätt. Det vet de ju om. De är och det nu känns som att jag upprepade någonting som någon har sagt nu de senaste veckorna på kongresser. Det kan vara Ebba Buff, det kan vara Ulf Kristersson, men jag kommer upprepa det nu här. Mm. Eller det kan vara Jimmie Åkesson också. De vet om att de behöver samarbeta på något sätt, men de är inte riktigt överens om hur.
Så de behöver ses ett antal gånger nu för att vad? Alltså försöka samla laget, alltså för att Kristersson ska övertala någon?
Sprit,
eller?
Dricka sprit och basta var väl den beskrivningen som jag... mest intressanta beskrivningen av vad det var som skulle hända de här två dagarna.
Okay. Fair enough. Jag är helt med på den terapimetoden faktiskt.
Ja, men jag tror också att när de nu har gått ut så hårt med det här Strängnäs-mötet, de kommer ju bjuda in media till detta och det kommer bli en väldig uppståndelse. Har de inte något tillräckligt stort att leverera då eller någonting att berätta om, så kommer ju, riskerar de ju ganska mycket att vad jag har mycket väsen för ingenting, så att det är klart att det här måste ju planeras in i minsta detalj.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har skrivit en bok, det har ni kanske noterat där ute i stugorna. Den heter Helhjärtat, är 303 sidor lång, kostar typ 220 kronor på nätet, exklusive frakt. Och så här lyder en bit av reklamtexten. I Helhjärtat berättar Sveriges första kvinnliga statsminister om sin bakgrund och sina värderingar. Men också om vad hon vill med Sverige och varför. Med personlig röst och politisk skärpa resonerar Magdalena Andersson på ett ovanligt öppet sätt kring våra utmaningar framåt. Och de omvälvande tider vi lever i. Ändå blir det inte mörkt. För trots krig, kriminalitet och klimatkris ser hon lösningar, vägar framåt, möjligheter. I den riktningen vill hon gå, helhjärtat. Japp. Varför skrattar du, My?
Nej.
Bra början. Bra början på en recension. Ett skratt. Varför har hon skrivit den här boken, My?
Ja, men det är ju en gåta nu när vi har läst den. Men det är väl ett sätt att sätta fart på kärnväljarna, för att det är ju liksom mer en lång version av ett partiprogram än en bok.
Varför har hon skrivit boken enligt dig, Olof? Vad tror du?
Alltså hon skriver ju här i inledningen att en sak är självklar, det här kommer inte vara en bok med snaskiga detaljer eller elakt skvaller. Den som vill ha sådant får läsa något annat. Det här ska bli en bok för den som vill veta mer om mig och vad jag vill med Sverige.
Och redan detsamma, där vill man sluta läsa.
Ja, det sammanfattar ju ganska mycket. Alltså, man får inte veta så jättemycket om henne själv, men man får veta desto mer vad hon då vill med Sverige. Jag hade önskat mer av henne själv, ska jag säga.
Mm, för nu har vi ju alla tre läst den här boken. Jag vet att du satt på tåget hem från Örebro och matade rader, Olof. Ni hörde ju den här reklamtexten i början. Hur skulle ni marknadsföra boken?
Halvhjärtat. Ja, det var ju öppet mål. Men om man tänker på de litterära ett litterärt verk, så är det ju inte mycket att ha. Däremot så visst, det finns ju intressanta aspekter hur hon ser på händelser som ligger nära i tiden och så vidare. Men ja.
Halvhjärtat.
Halvhjärtat.
Mm. Alltså, jag skulle ju inte marknadsföra den nu när jag har läst den. Men jag frågade ChatGPT hur ChatGPT skulle sammanfatta boken. Och om din beskrivning som du läste där, eller deras beskrivning först, var liksom lite mer...
Ja, det var inte min.
Nej, precis, det var inte din. Det var deras reklamtext. Mm. Den hade ju någon slags själ och hjärta. Det fanns liksom lite utbroderande i den. Så var ChatGPT bättre på att beskriva den som den är, alltså ganska platt och stum. Den beskriver nämligen så här: en personlig och politisk berättelse om hur Magdalena Anderssons livserfarenheter från barndom och studier till kris och regeringssamarbetet formar hennes övertygelse att ett starkt, rättvist och sammanhållet samhälle byggs genom arbete, ansvar och gemensamma lösningar. Det tycker jag var en mycket bättre och tydligare sammanfattning av vad man kan förvänta sig av den här boken.
Lite torrare, skulle man kunna
lite
säga det.
Lite torrare och summare, precis.
Ja, jag ska säga att det jag mest reagerar över efter att ha läst, det är att Magdalena Andersson är så duktig. Så oerhört duktig, mångfacetterad också, hurtig också, men framförallt duktig. Hon gillar skidor, hon gillar böcker, hon gillar slager, hon uppskattar konst, hon är superbra på att simma, hon kollar på damfotboll. Hon har uppfostrat sina barn med utflykter i skog och mark. Hon har gått på Harvard, hon har gått på handel, så hon jobbar hårt, hon jobbar mycket. Hon har samtidigt ett lyckligt äktenskap, hon har ett tjejgäng, men när fackföreningen har kongress så skippar hon karaoken för facket är så viktigt. Hon älskar Sverige, hon är grym på att förhandla, hon är jättebra på att sova. Hon äter polarkaka med ost, precis som alla andra. Och tänk att hon brinner för klimatet också, och för vården, och för människors lika värde. När jag läste allt det här så blev jag liksom lite matt. Jag längtade efter att göra någonting, liksom, att få in lite motståndshandlingar, alltså att bli så här full och dum. Det kliade i mig av längtan efter någon form av smuts och imperfektion eller något som skaver. Hur mådde ni?
Alltså jag hade inte förväntat mig någon knausgård roman direkt, men man kan ju då, det blir väldigt platt när man inte får någonting av, alltså man får inget, hur ska jag uttrycka det, inget motstånd, inget mörker, ingen scen där det liksom riktigt, där man märker att hon har haft lite kämpigt med något beslut.
Nej, men det är för att hon är så duktig ju.
Ja, det är ett stort problem med boken. Sen tycker jag också att det blir mycket redovisande. Det är många politiska händelser som ska täckas in, och jag tycker inte att hon går riktigt på botten till botten med någon av dem. Det blir mer liksom en redovisning, ungefär som en person som ska berätta någon reseupplevelse och upptar sig väldigt mycket vid att men först åkte vi dit och sen så tog vi taxi till det här stället och sen åkte vi vidare till det här. Det blir liksom inte, man vill ju ha det som är runt omkring, där det verkligen man har känt eller upplevt någonting, och det är för lite av sånt, tycker jag. Så jag mådde ungefär som du.
Jag mådde inte bra.
Nej.
Jag klarar inte så här många sidor av stumt prat.
Nej.
Som inte, precis som Olof inne på, som inte förklarar hur och varför. Utan bara säger därför. Alltså så här, därför gjorde vi detta. Och så finns det liksom ingen, jaha.
Därför är väl hela tiden jag gjorde någonting för att det andra var fel. Mm. Alltså det hände någonting jobbigt. Då tog vi tag i det, Socialdemokraterna. Eller då tyckte jag att det var fel och då vill vi ta tag i det, Socialdemokraterna. Det finns hela tiden en färdig lösning. Vi Socialdemokraterna kommer ta tag i det här. Ja, de pratar om det här. Det här var jobbigt. Det här med terror är dumt. Men i Socialdemokraterna har vi kommit på att då ska vi ha en lagstiftning som...
Det var också någonting i formen som gick under huden på mig. Och nu får ni säga om ni också uppfattade samma sak. Men det var ju ganska många kapitel. Och efter några kapitel så insåg jag att formen är ju att hon börjar med en personlig observation, berättelse, anekdot. Och sen girar hon stenhårt in i någon slags politisk beskrivning av hur den här personliga anekdoten knyter in i hur man ska bekämpa terror eller knyter in i fackföreningsrörelsen eller någonting. Och så skriver hon lite om det, partiprogram. Och så kommer liksom en slutkläm på slutet, som till exempel den som du tog upp här. Det kan vara kul med karaoke, men för mig är facklig politisk samröre ännu viktigare. Boom. Och när man hade läst det 10 gånger så var det liksom någonting som, alltså jag fick sån här Pavlovs hundar, att redan när den personliga anekdoten började gå mot sitt slut så fick jag så stresspåslag, för att nu ska det här komma där hon girar rakt in i ett partiprogram för att sen gira rakt ut ur det igen mot slutet. Så jag tyckte att det var lite svårhanterbart. En svårhanterbar form.
Men det är en träffande analys, jag håller verkligen med.
Och den strukturen gör ju också att man tyvärr tenderar att skumma lite. När alla kan jag scrolla mig ner till det som du ska säga på slutet? Vad ska det här landa i? För jag vet att det kommer landa i någonting. Då scrollar jag snabbt ner och ser vad det ska landa i till slut.
Mm.
Eftersom jag vet. Å andra sidan kan man ju säga att en sån här vad ska man säga, konsekvent struktur kan ju vara väldigt bra också.
Absolut.
Lätt att ta sig in i, för att det är samma, det är liksom väldigt tydlig struktur.
Mm,
en tydlig kapitel, en del. Okej. Men en fråga kring det som jag tog upp där med duktigheten. Förstår man varför hon måste vara så duktig? Förstår man varför, var det här kommer ifrån?
Jag uppfattade som att det här är hennes, att hennes personlighet är så här, att hon gör väldigt, hon är väldigt duktig hela tiden, och att hon inte ser saker som svårigheter på det sättet, utan ja, men det här blev bra. Alltså, hon är inte så nostalgisk. Och jag tror ändå, med tanke på hur lite personlig information vi har fått av henne, om henne över åren i intervjuer och så finns det ju väldigt mycket i den här boken. Jag håller med Olof för att de bitarna tycker jag var roliga och intressanta att läsa, när hon liksom blickar tillbaka. För då blir det ju tidsdokument, inte specifikt över henne, men över hur liksom Sverige har förändrats, eller hur förutsättningarna var under den tiden hon växte upp, från 60-talet och fram tills nu. Och det finns ju en annan del som jag tycker att, som det kanske är också att jag personligen tycker att det här är ett ganska intressant ämne, och jag tycker att socialdemokratin har varit usla på att förvalta det. Och det är ju klassresan. Stefan Löfven hade en otrolig livsberättelse som de inte lyckades förvalta.
Och de slarvade bort den.
De slarvade bort den. Det fanns en sån här känslomässigt klipp om honom som var otroligt. Och sen så var det liksom inte mer med det. Och jag tycker att man ser ju lite samma med den här berättelsen kring Magdalena Andersson. Att det finns någonting som säger någonting om Sverige i hennes livsresa och klassresan, men som hon liksom inte riktigt berättar. Och för mig, jag förstår inte varför den här boken inte heter Folkhemsprinsessan.
Mm-hmm.
Det är ju en grej hon tar upp här, att hennes mamma som gjorde en riktig klassresa kallar sig själv för en folkhemsprinsessa.
Oh.
Och så drar hon ju slutsatsen att hon själv, som fortsätter den här klassresan som hennes mamma har påbörjat, också skulle kunna kalla sig för en folkhemsprinsessa.
Så mycket mer intressant hade det blivit direkt ju.
Ja, men de skildringarna om relationen till mamman tycker jag, de tycker jag också har det stora värdet som jag sett i den här boken. Det är fint skrivet. Men det blir ju ett problem för henne att ge ut den här boken just nu när valet närmar sig, för att jag antar att hon kalkulerar med att lämna hon ut sig själv för mycket och berätta om jobbiga perioder i livet, eller hur hon då till exempel är ärlig med hur det var när hon förlorade makten, då kan det ju, det är vanskligt, det kan ju straffa henne, för att då, ja,
precis,
väljarna får en bild av att hon kanske inte klarar av nederlag och så vidare, så att det,
precis,
därför blir den ganska innehållslös.
Ja, och det var lite det jag var inne på när jag grävde i det här duktiga, att smutsen i den mån den finns, eller det som inte är perfekt, eller det som kanske hade berättat lite mer om henne och varför hon kanske känner att hon måste vara perfekt, eller jag vet inte. Det skulle hon ju inte våga dela, för hon vill bli statsminister igen.
Så är det.
Hon har allt att förlora på att liksom berätta saker som kanske inte hade suttit på plats kanske, eller varför det är så viktigt för mig att leda, eller den här gången var jag en dålig chef, eller det här smutsen, det vågar hon väl inte komma med, tänker jag.
Nej, men det är därför man inte ska skriva böcker. Nej, mitt i exakt. En politisk karriär. Men det är därför jag också tänker så här, att det här är ju egentligen ingen riktig bok, det är ingen riktig självbiografi, utan det är ju någon slags politiskt dokument som de vill att deras medlemmar ska läsa och känna sig som del av en rörelse, att de ska knyta an hårdare till henne. Sen så är hon ju väldigt populär, så att jag vet inte riktigt varför hon behöver lägga massa tid på att skriva en bok för det. Och det är ju det här med att hon tar ju oss in i de här rummen där besluten tas, men sen finns det inga reflektioner alls om varför besluten tas, eller vilka diskussioner som föregick beslut som togs, eller vilka avvikande tankar eller rörelser det fanns, utan det är bara så här, vi gick in i det där rummet, det här tog vi det beslutet, och sen var det klart. Det är för tråkigt att läsa, helt enkelt.
Men fick du veta något som du inte redan visste om Magdalena Andersson då?
Ja, men jag tycker att man fick veta mer om hennes person ju. Hennes mamma visste vi ju ganska mycket om, men det var, så jag talade med Olof, det var väldigt fina skildringar. Sen fick man ju veta ganska mycket om henne som mamma och partner.
Tyckte du verkligen det?
Eller mycket. Det var ju mest att det fanns en passage som jag verkligen kunde känna igen mig och identifiera mig.
Vill du läsa?
Ja, du sa att vi skulle ta med någonting.
Det kan vara dags för din favoritpassage i boken nu.
Jag vet inte om det är en favoritpassage, men det var någonting där jag ändå fick en, det fanns någon känslomässig respons hos mig. Och det är när de är ute och kampar. Det här är någon, ett år fram i tiden. Hon är ute och kampar med barnen i USA. Det är mycket camping i USA. Först med då Rickard, hennes man, och sen så då med barnen. De har tagit sig ut i öknen och ska tälta i någonting som heter Grand Junction. Och deras barn ska rulla ut sovsäckarna. Och då ropar hon: nej, rulla inte ut sovsäcken, det kan krypa in skorpioner. Och med den, då skriver hon så här: med den naturliga reaktionen, va, finns det skorpioner här? Den natten tillbringas i bilen. Medan ett av barnen snusar i baksätet försöker jag ligga tvärs över förarsätet och framsätet. Det går så där att sova, och jag får gott om tid att beskåda stjärnhimlen och reflektera över min pedagogiska förmåga. Natten därpå tar vi in på motell med pool och pastellfärdig flingor till frukost. Succé.
Hon var duktig.
Ja, det är något lite självgott över ändå.
Ja, det är.
Nej, men okej, ni känner det. Men jag, för här kände jag att jag kände igen. Det slog an någonting i mig. Också min opedagogiska förmåga.
Hon sa att hon var så pedagogisk.
Nej, precis. Hon funderar ju över att det var väldigt opedagogiskt att skrika nej, rulla inte ut sovsäckarna, det finns skorpioner här.
Nu är jag med.
Och att då freakade barnen ut och de var tvungna att inte kampa utan bo på hotell och sova i bilen.
Eftersom jag är så indoktrinerad med att hon är så duktig, så tänkte jag att hon funderade över hur duktig hon hade varit, sin pedagogiska förmåga.
Nej, men tvärtom.
Okay, jag är med.
Men det här slog an.
Du tolkade det på samma sätt, herregud.
Är det sant?
Ja, men det är för att hon är så duktig ju.
Jaha, det var, men det kanske är för att det slog an så mycket i mig, eftersom jag själv så ofta är så här, sitter i situationen att jag på ett väldigt opedagogiskt sätt.
Jo, men där är vi ju alla föräldrar.
Någonting till mina barn som de reagerar på konstiga sätt.
Men det kanske inte säger så mycket om Magdalena Andersson egentligen, om vi alla känner igen oss i det, å andra sidan. Men det var ju mänskligt i alla fall.
Ja, nej, men det är väl egentligen att jag tycker att det går i linje med att kanske inte vara så väldigt inkännande.
Okay.
Att inte förstå att det får konsekvenser om jag skriker aktiga för skorpionerna i barnen. Nej, det är lite som när man läser skräck, så här, spöksagor
och sen på barnen. Kommer på.
Och sen kommer på att nu kommer de inte våga sova själva.
Eller som jag kom till mitt barns förskola och så ropade en pedagog där förtvivlat: vi råkade berätta för barnen om 9/11, förlåt. Okej, det får vi hantera sen. Olof, kan du läsa din favoritpassage då?
Ja. Håll i hatten.
Vi håller i hatten.
Det är ett par timmar till midnatt och Rickard går upp till köket efter lite ost och bröd. Jag ser på honom, min man. Tänker på när jag satt där i sal 550 på Handelshögskolan och försökte koncentrera mig på inträdesprovet framför mig. Det var svårt, för att inte säga omöjligt. Blicken ville hela tiden bakåt, till killen som satt några rader längre bak. Jag tyckte han var så snygg. På rasten stod han framför fönstret i korridoren och jag gick dit. Jag måste lära känna honom.
Mm. Skriver hon inte också?
Trots mitt hårda yttre så är jag är mycket svag för kärlek.
Du är en romantiker.
Jag är en romantiker.
Vi skrev hon också någonting om att han fortfarande är snygg? I samma passage?
Ja, jag
eller?
Tror det. Ja, precis.
Ja. Ja, men det är fint när vi får en liten inblick. Det gillar jag också.
Någonting som jag tyckte det var för lite av, förutom detta, som jag personligen tycker är väldigt roligt, det är ju när de skriver mycket om mat de äter. Och här får vi ju reda på att Magdalena Andersson äter en del konstig mat. För att hon bara i förbifarten skriver att hon står och rör i en surkålssoppa.
Mm. Alla matskildringar tycker jag är bra. Tycker hon borde haft ännu fler.
Ja, för det, ja. Det, ja, och sen också förutom surkålssoppa, jag visste faktiskt inte om man kunde äta surkål som soppa, så pratar hon ju också om någon slags surskål som är någon slags dansk. Det borde du veta som är expert på Danmark.
Sa hon inte att det var norskt?
Det var någon dansk person som hade lärt henne i alla fall. Okay. Men det var ju att man typ tog socker, citron och fil, och så gjorde man det till någon slags kall soppa som man kunde lägga biskvier i.
Just
vilket också var spännande.
Ja, jag är inte uppväxt på det alls, vill jag påpeka. Men så, jag gillar också, jag antecknade faktiskt just det här med maten, att jag tyckte det var kul. För det säger också någonting om människor ju, vad de äter. Jag ska läsa min passage bara, för den handlar om när Magdalena Andersson jobbar i hemtjänsten i slutet av 80-talet. Hon är hemma hos Gunvor. Magdalena Andersson har handlat och städat hos Gunvor. Och då ska de fira. För att nu så luktar ju hela Gunvors lägenhet underbart av såpa. Nu får vi allt unna oss något, säger hon och blinkar med ena ögat. Så tar hon fram en lättöl och jag ställer fram glas. Sen smusslar hon med burken i skafferiet där hon har gömt cigaretterna. Sen sitter vi där vid Gunvors köksbord och firar, röker varsin blå blend och delar på lättölen. Pratar om livet och vädret och när jag går får jag en kram. Det här var det mysigaste tyckte jag i hela boken. Bilden av när Magdalena Andersson röker en blå blend. För då blev hon mycket mer av en människa för mig.
Mm. Håller med.
Då skrapar man på fernissan så att säga. Tycker jag. Även om det inte kanske var sådär jätte uppseende veckan att någon tog en blå blend i slutet av 80-talet. Men ändå. Nej, verkligen inte.
Och också ovanligt, för jag tänker hemtjänsten, var det väl ändå gul blend som var det populära?
Det kan man också tycka, ja. Blå blend. Undrar om Magdalena Andersson bara skrivit fel. Kanske
jag
var
vet inte ens, vad, jag har aldrig hört blå blend.
Jag har upplevt blå blend. Nej, blå blend var inte mentol.
Var det inte det?
Okej, vet du vad? Den här diskussionen tar vi inte nu.
Nej.
Men vem rekommenderar ni den här boken till?
Ja, en socialdemokrat som vill lära känna sin partiledare lite mer och vill få lite mer av hennes tankar om den politiska samtidshistorien.
En redan frälst?
Ja.
My.
Jag håller med.
Ja, jag håller också med.
Jag lider med alla Aida Hadzialic vänner som, eftersom hon la upp bilder på Instagram, att hon köpt jättemånga av de här böckerna för att ge bort julklapp. Jag hoppas att alla hennes vänner är socialdemokrater.
Ja, det hoppas jag också. Jag vill bara säga en sak till om min favoritpassage. Vi har en favoritmening. Magdalena Andersson är i Holmenkollen för ett nordiskt arbetarrörelsemöte och skriver: dimman ligger tjock som en gräddstuvning över området. Mm. Var det bra?
Det var bra.
Jo, det var skit.
Man visste ju exakt hur det såg ut när man läste det där.
Ja, det gillade jag jättemycket. Det tyckte jag var det mest lyckade. Det var mest lyckade i hela boken. Mm. Hur många plus ger ni till Anderssons bok då? Och då kommer vi alla ihåg att 2 plus är godkänt, 3 plus är bra, 4 mycket bra, 5 plus är världsklass, 1 plus är underkänt. Olof?
Man får ju värdera den då, eller ställa den mot andra politiska självbiografier som har getts ut under året. Man kan ju inte jämföra den med ett skönlitterärt verk så att säga, men då får den 2 plus.
Godkänt.
Godkänt.
Men. Ja, samma. 2 plus. Ja. Inte 2 plus plus, utan bara 2.
2 plus. Alltså en straight 2 helt enkelt.
Mm, exakt.
Jag tycker att gräddstuvningen där befäste min 2.
Mm, ja, men det var nog det som också, nu när jag hade faktiskt skrivit 1 här, men nu när jag hörde din gräddstuvning här så det blev en 2.
Jag har ju försökt ta mig igenom Tobias Billströms politiska biografi också. Och med tanke på hur dålig den var så känner jag att den här är väl värd en 2.
Ja. Men som sagt, man behöver inte läsa den om man inte redan är en socialdemokrat som bara vill få, vad ska man säga, få bekräftat för sig själv att Magdalena Andersson är rätt för dem. Ungefär så, va?
Ja.
Har ni något annat boktips då? Som, där man kan läsa någonting kanske som kan vara lite mer ett fyrverkeri för hjärnan och hjärtat, så att säga.
Jag har faktiskt inte det. Jag hade hoppats att My skulle ha det. Så att, för att jag är väldigt sugen på att läsa något bra efter det här.
Ja, men jag... Det skulle vara på samma tema, eller
men
hur?
Men gärna, det är väl bra.
Ja, men jag tyckte faktiskt att Jens Stoltenbergs självbiografi var inte dålig.
Du charmade så mycket av honom på ert möte. Ja, jag har sett bilden när ni posade tillsammans.
Men vem gör inte det? Det är väl hans superpower, exakt, eller hur? Nej, men den tyckte jag hade liksom den där nästa nivå som den här boken inte har. Där han faktiskt reflekterar över beslut som tas och som ändå beskriver svåra processer. Så att man får en inblick i hur går det till när de här svåra, viktiga besluten tas. Det får vi inte veta i Magdalena Anderssons bok, hur det går till när hennes svåra, viktiga beslut tas.
Nej, och nu vill ju hon ju bli statsminister. Det får vi ju inte glömma. Man måste ju, om man ska skriva en självbiografi, så ska man ju egentligen skriva den när man vare sig har någonting att vinna eller förlora på att skriva boken. Det, då är ju då först det kan bli intressant på riktigt.
Ja, Jens Stoltenberg är ju nu då en aktiv politiker i Norge. Fast han påskrev om sin tid i NATO.
Precis, han har åtminstone lämnat den passagen bakom sig.
Ja, men det är nog verkligen nyckeln till det hela. Att man måste liksom ta steget ur sin nuvarande roll. Annars är det väldigt, väldigt, väldigt svårt att skriva om det.
Och sen så är det så att det finns ju egentligen i svensk politisk biografis anda. Finns det liksom egentligen bara en sak som speglar politiken på ett rått och riktigt sätt. Och det tycker jag är tv-serien Ordförande Persson.
Ja.
Alla andra böcker som har skrivits, ingenting kommer ändå nära det. Så man vill ha någonting där man på riktigt får se hur en politiker tänker och inte hur det funkar alltid, men hur det funkar just då. Då tycker jag att det är den man får räkna med.
Mm. Det är en annan sak också, att jag är naturligtvis gynnad nu av att Bildt så säger så jävla dålig, va? Och det är klart att jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Jag undrar vad han ska göra.
Det finns många guldkorn i den.
Verkligen. Jag, bara för att jag stiger nu ut ur de politiska självbiografierna och säger att jag tycker att ni ska läsa Ingmar Bergmans självbiografi Laterna Magica. Den skrev han, tror jag, när han var 69 år gammal eller 70. Och skräder inte orden kring någonting som helst. Så det är mitt boktips. Tack för idag, Olof och My. Tack för er helhjärtade insats.
Tack själv, Olivia.
Vi hörs igen snart. Hej då.
Hej. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.